Så då var det treskift alltså, 6 på morgonen till 2 och 2 till 10 och 10 till 6. Och avlöningen var 200 kronor i månaden. 1924 hade vi bildat fackförening och gått med i Livsmedelsarbetarförbundet och fick då en avlöning på 230 kronor i månaden. Högt betalt på den tiden.
Industrialiseringen innebar ju i hög grad att allt fler arbetade i fabrikslokaler med att sköta maskiner. I Östergötland har många arbetat i textilindustrin och till dem hör Karin Nilsson i Norrköping.
Vi var tyglagerskor. Det var försynades alla stycken. Och så fort det var, för när alla styck som gick igenom maskinen, så var det en tråd som sprang av. Och då berodde det på hur kvick hon väverskan var till se att tråden gick av, så att hon kunde laga i det. Mm. Men ibland kunde gå en platt, som vi sa. Platt är när en enkel tråd gick genom 60 meter. Ja. Och då skulle det sys fram.
Ja.
60 meter. Och det var något förfärligt när jag fick en sån där. Då kunde man knappast titta upp, annars så skojar man ju lite. Men när jag fick något sån där svårt styck, då teg man.
Då var det tyst.
Och såg, och såg till att den kom med. Och hade en platt genom 60 meter, då förlorade jag ju på alla de andra stycken. Så det hände att vi gick dit tidigare på morgon och tidigare på middagen, för att vi kom i fatt. Så vi kom till ackordet. Det är oändligt mycket vi gjorde gratis, förstås, på det sättet. För det att vi det var så dåligt betalt. Och jag minns när vi organiserade oss, hur många skrek, aldrig i livet går jag in i organisation. Men hur det var, så till slut så kom alla med. Och det var ju verkligen underbart när en fick organisation och fick lite ordentliga priser.
Järnbruken var ett slags fabriker långt innan det ordet användes. Dagens Östgötabruk bygger på gamla traditioner. Om arbetet vid Boxholms bruk berättar Carl Stenqvist. Hans familj flyttade 1916 från det då nedlagda bruket i Långtorp till Boxholm. När han var 12 år, omedelbart efter skolan, började han göra spik i bruket för 15 öre i timmen.
Den 7 oktober 1917, då började jag arbeta. Då började jag i spikfabriken och hade 10 timmar om dagen.
Vad gjorde du då?
Då slog jag huvuden på spik, som så kallad pappspik. För det var större, pressade ut huvuden, alltså det var större. Sen fick jag börja och klippa spik för hand. Och jag klippte 6 och 9 mm spik. Så det var inte så väldigt stor. Och på det kunde jag tjäna. Då när jag satt och pressade spik, då hade jag ungefär 15 öre i timmen. Och sen kom jag upp, så jag tjänade kanske 20 öre. Då höll jag på med i 8 år. Men då höjdes ju timpenningen undan för undan. Så när jag hade exerat sedan, då fick jag inte vara kvar längre i spikfabriken. För det var pojkjobb. Utan då fick jag övergå till valsverken.
Då, var
då kom jag till det här valsverket, så kallade övre verket, som stannade nu 1968. Och där var jag, jag gick skift i 43 år. Då arbetade vi ju 8 timmar. Men under den tiden hade vi en halvtimmas rast på hela skiftet. Så det var inga mer uppehåll, medan om det kanske var det som vi kallade det för torkombyte. Om vi bytte till ett annan sorts järn, då var det ju ett litet uppehåll. Men då hade vi den skyldigheten att vi skulle hjälpa till att ställa verket i ordning.
Men, och städa alltså?
Nej, vi skulle göra parerna där vi stod och valsade. Den skulle vi byta spår för till det nya järnet. Så jag hade var skyldig att hjälpa till allihop. I alla fall. Fast det vart ju en liten avkoppling ifrån den vanliga valsningen.
Mm.
Men som 44, den här kom ifrån beredskapen. När jag legat ut i beredskapen i kriget. Då fick jag komma till ugnen. Så då var jag vällare kallas det förut då. För då hade vi väldigt engagerat som smederna gjorde. Och då hade vi omkring 1300 graders värme. Och då fick vi arbeta manuellt. Så det gick inte som det numera. Nu går det ju så att man trycker på knappar. Men då fick man stå upp med en stor krok. Som du kanske såg där nere att det stod. Och då vände vi fram ämnena med den. Och sen den som var vällare då, han skötte gas och det var ett stenkol. Under kriget då eldade vi med träpinnar och torv och lite åt varje. Det fanns ju inget sådana saker. Och det fick vi dra ut ämnena också manuellt. Och det kanske vi hade dem på 110 kilo. I det valsverket som jag var i. Men i götverket hade de på 250 kilo tog ut dem manuellt. Så det jag fick nog arbeta lite hårt. Men det var faktiskt trevligt många gånger. För de kom i kontakt med varandra mer än vad de gör nu. För nu går det ju mer maskinellt. Så det blir ju inte så att de är så nära varandra så de kan stå och pratade vi varandra som vi gjorde då. Men sen 1956, då byggde de om vid ugnarna. Vi var tre förut vid ugnen. Och nu tog de bort två man. Och sen var jag ensam. Men då satt jag vid ett manöverbord bara och tryckte på knappar. Så det var det ju, de fick bättre.
Mm.
Kroppsligt arbete var det ju bättre, men det frestade mer i alla fall. För den fick ha blicken med sig mer. Hur vi hade det nere vid valsverket. Och vi kunde ju inte ta ut ett ämne fortare än någon gång undan. För det gick ju på rullbanan ner. Och det kunde ju vara risk för att det brände upp den som stod där nere om det gick för fort.
Mm.
Annars så var det ju mycket lättare. Och det har det ju numera också likadant. Så de behöver ju inte arbeta på samma sätt. Och när vi värmde järnet, då fick vi titta i, hade vi blå glasögon, mask framför ansiktet. Och sen hade vi blå glas i. Och där skulle vi kunna bestämma värmegraderna. Men det fick vi lära efter varandra. Nu går det ju mera på klocka. Så de ser värmen där.
Mm. Du, om du ser på arbetslaget, vad gjorde ni för olika sysslor?
Ja, det var ju, vi hade ju som där uppe, det gamla där jag arbetade, där hade vi ju en så kallad frambärare. Han tog ämnet vid ugnen och gick. Vi hade en bana i taket som han hade en tång hängd i och gick fram till verket med ämnet. Och det kunde hon få gå emellan där 100 gånger i timmen. När det gick som fortast. Så han fick gnopp på värre. Det var ju inte så förskräckligt långt att gå. Men i alla fall han fick knarta hela tiden. Han fick ju inte sätta sig någon gång på en timme. Så det var ju rätt så jobbigt för det. Men det var ju unga pojkar det mesta. 18-20-åringar som sprang med sådant. Och sen hade vi våra olika platser som vi stod vid. En del lyfte upp ämnet i verket och en del drog bort dem. Och sen stod vi som stod och valsade, vi stod ju vid våra valspar och skötte om där.
Då var ämnet hett?
Det var varmt hela tiden. Ämnet gällde oss på den där svalbryggan.
Mm. Vem var det som ni hade som förman?
Vi hade en verkmästare som hette Örtlund. När jag började. Och sen fick vi en som hette Flink efter honom när han fick sin pension. Och det sista då hade vi en som hette Linsjö. som var vägmästare där uppe. Eller förman kallades de ju för också.
Arbetade de med i ert lag?
Ja, de fick ju göra göra en hel del arbeten också. Så de skrev ju ut olika dimensioner på järn och så. Som det gör de ju inte nu mera, för nu går det ju genom kontoret allt. Förut fick verkmästaren styra med att dimensionerna kom ut, vilka som skulle valsas. Så de hade ju rätt mycket att göra. Och sen skulle de se till så att folket fanns på laget. Att det var fullt lag för jämnan.
Hur valde man ut folk? Hur fick man folk?
Jo, det var ju det att brukspojkarna, de gick till valsverkena när de var så gamla. Så de, för det var precis som att det skulle gå i fädernas spår allting på den tiden. Det är det ju inte numera. Men det tyckte det att man skulle väl vara med. Och vi tänkte aldrig på något annat arbete utan in i valsverkena med när det var så gammalt.
Och det bara accepterar man?
Ja, det är. Man accepterar sådant.
Du, om du skulle få välja yrke idag, skulle du välja samma yrke, tror du?
Ja, man var så inkörd i det där så det gick bra. Det var faktiskt en saknad när vi slog igen där uppe 1968. Vi tyckte kanske att det var lite undligt att det skulle stanna. Fast jag var tillbjuden att komma till ett av de andra valsverkena, vilket jag varit så gott som ett år efteråt. Men sen fick jag ju det här jobbet som jag haft nu, att jag skulle lägga upp ett museum åt bolaget.
I det här programmet som ingår i serien Byggd i förvandling hörde ni Carl Falk från Grebo Redinge, Östen Pettersson Finnsbång, Sven Fransson Mjölby, Karin Nilsson från Norrköping och nu sist Carl Stenqvist från Boxholm. Intervjuare var Kerstin Gustafsson och Birgitta Eklöf och programledare Bengt Jansson. Det här programmet går i repris nu på söndag klockan 18.35 här i program 2. Nästa program i serien sänds måndag den 22 oktober klockan 12.00.
Byggd i förvandling heter en kurs från TRU som handlar om Östergötland under industrialismens tid. Det fjärde programmet som nu följer hör till kurshäftets kapitel Nya idéer, nya rörelser.
Yeah.
hörde medlemmar av logen 513 Ny Tid i Linköping sjunga en sång som säkert väcker minnen hos många lyssnare. Den hör ihop med den tid då folkrörelserna växte fram under 1800-talet. Man finner denna sång i sångböckerna hos arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och folkhögskolor. Textens ord manar till sammanhållning för att uppnå ett gemensamt mål. Om i takt vi kommer 1000 kanske spetsar man sitt öra, men när vi blir 100 000, ja, den marschen skall man höra. 1800-talets folkrörelser växte fram för att de som tänkte lika om en sak skulle kunna driva igenom detta med förenade krafter. Det kunde gälla att få ha gudstjänster och missionsarbete enligt en viss tolkning av Bibelns ord. Det kunde vara att arbeta mot alkoholmissbruket eller att arbeta för högre löner och bättre anställningsvillkor, eller för att man skulle kunna köpa hushållsvarorna billigare. De här idéerna lever ju kvar under 1900-talet. Organisationerna finns kvar, om än i olika omfattning och med vissa ändringar i sin inriktning och betydelse. Nya intressen och därmed nya sammanslutningar har tillkommit. Idag kan till exempel bilägarna gå med i en organisation för att bevaka sina intressen. Det industrialiserade samhällets förändringar av våra levnadsvillkor speglas i Organisationssverige. För folkrörelserna har det ofta gällt att arbeta mot andra starka intressen, till exempel mot statskyrkan och mot arbetsgivare, för sin idé. Viktigt är att erinra sig vad till exempel kapell, loger, Folkets hus har betytt för mänsklig gemenskap, ökad folkbildning och för ortens kulturliv. Föreningslivet blev ersättare för viss gemenskap som fanns i lantbrukarbyn, men inte i stan. Erland Sterner berättar om brukssamhället Rejmyra.
Ja, då 1833, Sanningens baner var ju en stor organisation som hade resurser, och den tillhörde NGTO från början, Nationalgotemplarorden, men sedan så hette det ju Nationaltemplarorden då man slog ihop Nationalgotemplarorden och Templarorden, och då fortsatte ju i alla fall logen sin verksamhet trots det där bytet. Och de hade ju två musikkårer, en äldre musikkår, och så hade de en typ av också en ungdomsmusikkår, och så hade de teateramatörer som spelade mycket fin teater. De hade folkdanslag, så att vi kan säga att de dominerade på det där området. Det var ju mycket både konserter och det var teater uppe i samlingslokalen, som det hette, som lokalen hette då, nuvarande Folkets hus, men det var ju betydligt enklare då. Så, och sen svarade de ju också för stora fester på den så kallade Bråtudden, och det var verkligen stora fester nu som drog till sig mycket folk, och de var väl organiserade, mycket trevliga med musik och tal och så vidare. Så vi kan säga att den föreningen dominerade då. Det fanns överhuvudtaget ingen andra föreningar som, om vi inte ska gå över till de religiösa organisationerna. Och det var det ju så, framförallt missionsförsamlingen här, som samtidigt med den här logen hade byggt lokal. Missionshuset invigdes 1902 i advent. Och samma år, 1902, den 9 november, invigde också på templarna sin lokal, som är nuvarande Folkets hus. Det invigde den mycket högtidigt till ordens hus. Så de där lokalerna kom till samtidigt. Du kan säga att det året skrev det föreningshistoria. Och missionsförsamlingens och vi kan säga på templarnas lokal, de var lika på det viset att de var lika enkla, de var spartanskt enkla kan vi säga. Missionsförsamlingen har byggt om sin lokal 3 gånger, och sista gången kan vi säga att den gått in genom en revolutionär förändring. Samma sak är det med Folkets hus. Tre gånger hade byggts om, precis som den lokalen. Och idag är det ju ett mycket fin lokal, mycket fin Folkets hus. Jag känner inte igen de lokalerna från början. De är inte alls lika, men de ligger i alla fall på grunden till det gamla bygget. Och den äldsta organisationen som är för närvarande så är det missionsförsamlingen. Den 31 mars 1883 kommer missionsförsamlingen till. Och den 31 mars är det ju nu, om lördag, när vi sitter här och spelar in där, så är det ju lördagen som kommer. Och då kommer det också fira 90-årsjubileum missionsförsamlingen. Så det är den äldsta organisationen här. Och de har också betytt en hel del. De har ju på sitt vis, kan vi säga, så har de haft mycket av sång och musik. De har spelat nära på huvudrollen på den sidan, vi kan säga den religiösa sidan. Och till, om vi nu är in på den, på det hållet också, när det gäller verksamhet, religiös verksamhet, så kan vi också tala om att vi har ett baptistförsamling här. Och där har också funnits baptistlokaler. Ja, de har haft sin lokal, och den hette väl Elim, men baptistförsamlingen är borta och Elim är också borta. Det är idag privat bostad, men missionsförsamlingen är ju som sagt kvar också, lokalen som idag är en fin missionskyrka, och de fortsätter sin verksamhet. Vi kan väl säga också, när vi går tillbaka till olycksåret 1926, när vi nu är inne på sådana här saker, att när det gäller alltså föreningsverksamhet, det gäller också den religiösa verksamheten, det gäller också lågens sanningens baner, och det gäller också arbetarrörelsen som kom till 1920, också fick starka organisationer. I och med det att det lades ner bruket, så försvagas samtliga organisationer. Deras verksamhet försvagas också betydligt. Det blev aldrig där det var förut. Och någon sanningens baner, den är ju för alltid nedlagd. Missionsförsamlingen, de hade ju tidigare en kraftig församling, dessutom en mycket livaktig ungdomsverksamhet. Det har de ju inte idag. Det finns inte de möjligheterna nu för tiden i ett sånt här litet samhälle att hålla en sån verksamhet. Men de lever i alla fall kvar. Men vi kan säga, det som tog verkligen musten ur alltihop, det var ju det ödesdigra året 1926 i Reimerbuks historia.
Ibland kan man finna att olika organisationers intressen tycktes skära mot varann. Erik Jonsson i Linköping.
Ja, idrottsrörelsen för mig alltså har betytt kolossalt mycket. Och, men den fackliga rörelsen när jag idrottade, den var fullkomligt emot idrotten. Då sa den fackliga rörelsen så här: det drar ifrån arbetarklassens ungdom, ifrån det fackliga och det, den kamp de sa. Men jag säger tvärtom. Pojkar, så arbetarpojkar och nu säger vi den andra klassens barn, vi kom väldigt bra i kontakt med varandra, och jag har så många minnen ifrån att rikemans barn på den tiden, de kom hem till sin pappa och mamma och talade om att ja, han kan inte följa med för han har inga OS-pengar, han har inte, vi måste ha massor med oss. Och då kom de där pojkarna, rikemanspojkarna. Jag tycker det var en kontakt mellan arbetarpojkar och den andra klassens barn, mm. som jag sätter det allra största värde på. Mm. Och jag är väldigt glad att idrottsrörelsen, när jag växte upp, att vi kunde få komma i kontakt med grabbarna här i stan som hade ett bra ställe. Vi slåss studerande ungdom mot den andra klassen. Men genom den där kontakten vi fick på idrottsplatsen, så var det var fred.
Det berättas mycket om vilka svårigheter arbetarna hade för att få sluta sig samman i fackföreningarna. Det gäller till exempel Reimyre bruk.
Vi hade ju haft tidigare försök att få igång fackföreningar, men då fick ju då sparken helt enkelt. Men 1919, då var väl tiden mogen liksom. Förhållandena vid bruket gjorde det att arbetarna var väldigt missnöjda. Jag var själv med vid det tillfället då man beslöt att man skulle bilda fackförening. Man hade gått omkring med listor och de fick teckna på det där. Och så gick man helt enkelt ifrån arbetet, jag kommer så väl ihåg det, man gick ifrån arbetet direkt upp till samlingslokalen och bröt sig in i samlingslokalen där uppe. Därför att samlingslokalen tillhörde en organisation då som hette Folkförbundet. Och de såg också till att ingen arbetarrörelse kom in. Men då bröt man sig in, för man måste ha ett ställe att vara på när man skulle hålla ett möte. Och det blev ett möte som var, ja, ganska egendomligt tycker jag. Det blev väldigt högstämt. Musiken, lyran hette den, de har tagit med sig sina instrument. Och det satt samtliga precis i arbetskläderna. Det var fullpackat i samlingslokalen. De satt på det lilla podiet där framme där det stod en talarstol. Och musiken fanns där framme också. Och de spelade då Arbetets söner och Internationalen. Det var en stämning utan like. Och så beslöt man att bilda fackförening. Men man skulle då informera disponent eller direktör Sten Källgren, som en del sa, om att man hade bildat fackförening. Och där var det sin interimstyrelse som skulle göra det. Alltså, det var en ombudsman som hette Wilhelmsson, tror han hette i efternamn. Wilhelmsson hette han allt. En mycket fin talare. Han kunde tala om det att Källgren bland annat vid avtalsförhandlingarna sagt att det var ingen idé att gå upp till Reimer-arbetarna och bilda fackförening, för de var så dumma. Och det var ju det också som kom bägaren att rinna över. Och då beslöt man att utan att vidare bilda avdelning till 1976. Och det blev ju till fördel för arbetarna. Det är ingen tvekan om det. För som det hade varit förut så var ju arbetarens ställning absolut den osäkra som man kunde tänka sig. Man tog sig knappast säga någonting. Och då därmed så tycker jag att arbetarna hade fått en bättre ställning här vid Reimer från och med 1919.
Samfunden, logerna och föreningarna behövde en plats, en lokal för att kunna utöva sin verksamhet. Folkets park blev för arbetarrörelsen inte bara en samlingsplats för politisk aktivitet. Nils Holmström berättar.
Under fritiden, kan jag säga, den där tiden, så sysslar man mest med deltagande i politiska organisationer, och en hel del människor här var ju kommitterade i Folkets park. Och särskilt då, om vi säger innan Folkets park byggdes, så var det ett gräsligt röjningsarbete där ute. Och där bodde vi om söndagarna. Vi gick ut klockan 8-9 på morgon, och sen var vi där till klockan 3 på eftermiddagen och röjde, för det var ett stort kärr där. Det skulle fyllas med sån här kolstibb eller slagg för att bli torrt, och sen skulle vi fälla en hel del trän och de skulle tas upp med rötterna. Det fick man jobba med. Det var fritiden, fritidssysselsättningen, fritidsnöjet man hade. Sen slog ju Folkets park igång, och då blev det ju det att man tjänstgjorde under föreställningarna, och sedan på kvällarna fick man arbeta med röjning och sådant. Och det var ett helt oavlönat arbete. Vi hade ingenting mer än 2 kaffebiljetter vid varje föreställning. Så då kunde man bjuda frugan på kaffe också. Mm. Så hade ju hon fritt inträde. Så man hade billigt nöje då på sin fritid. Och det var ju ett nöje. Vi jobbade ju som gubbar var, men som grabbar var. Men fruntimmarna fick ju se teaterföreställningar och uppträdande och sådant.
Det blev inte så mycket vila då?
Nej, vila blev det ju inte. Men nej, jag vet inte hur det var. Man behövde inte så mycket vila. när man var yngre.
Carl Falk från Grebo är 83 år. Han har varit både torpare och riksdagsman och arbetade mycket för att organisera lantarbetarna i Östergötland.
Ja, när fackföreningen började växa så starkt så var det ju ett väldigt motstånd ibland bönderna. Den pågick ju långt fram på 30-talet och de gjorde allt vad de kunde för att komma ifrån fackföreningen. Jag minns särskilt en godsägare. Han skrev personliga avtal med sina arbetare och gav dem 100 kronor mer än avtalet med villkor att de lämnade fackföreningen. Men då skulle de också arbeta gratis och göra laggårdsturer och ersättarturer i ladgårdar på sön och fridagar utan någon ersättning. Så den där 100-lappen där fick de mig själv betala fler än en gång tillbaka. Och så försvann våra medlemmar på det viset och jag kom dit och skulle agitera och undersöka vad det var frågan om. Och då tar ju gubbarna om för mig hur det står till. Att de har fått den där 100-lappen. Och de trodde att jag har gjort en god förtjänst. Och när jag fick undersöka det så kom vi underför med både och jag att de har blivit lurade. Och så gick jag upp till bonden då. Och skulle underhandla med honom. Jag visste inte då att han var med i arbetsgivarföreningen. Men vi hade ju i alla fall ett avtal med honom. Avtalsförbindelse, så han var ju bunden av avtalet, det visste jag ju. Och när han kom in på kontoret, det första han gjorde så, och jag presenterade mig, så öppnade han en skrivbordslåda och tog fram en stor revolver och la på bordet. Ja, sen blev han med sitta för all del och det, jag satt mig ju. Jag undrar vad det skulle bli av. De räknade med ett papper som man bad mig skriva under. Och i det pappret det stod det att jag skulle avsäga mig all rätt att föra talan. Han och hans arbetare skulle fritt kunna komma överens om sina villkor. Och jag läste det där och satt och tänkte och så sa jag till sist att ja, så jag, det här, det är inte så farligt, men kan jag inte få låna hem det och tänka över det lite så ska jag skicka det tillbaka sen. Jo då, mer än gärna, det fick jag. Och jag åkte hem förstås och skrev en stämning till arbetsdomstolen. Och tog avskrift på det där och skickade med den skrivelsen förstås. Mm. Och det blev ju mål så småningom så fick bonden böta 1600 kronor för föreningsrättskränkning. Det var slutet på den revolvervisan.
Erland Sterner, Reimyra, Erik Jonsson, Norrköping, Nils Holmström, Linköping och Carl Falk, Grebo. Ge några exempel ur folkrörelsernas historia i Östergötland. Musiken är hämtad från grammofonskivan Land du välsignade, utgiven av Rikskonserter. Och det var medlemmar av logen Ny tid i Linköping som sjöng. Intervjuare Kerstin Gustafsson och programledare Bengt Jansson. Och det var det fjärde programmet i TRU-serien byggd i förvandling. Nästa program kommer imorgon klockan 12:15.
Från fattigskola till grundskola heter ett kapitel i kurshäftet Byggd i förvandling från TRU. Kursen handlar om Östergötland under industrialismens tid. Nu följer det radioprogram som hör till avsnittet om skolan. Och först hör vi Erland Sterner från Rejmyra berätta om sin skolgång.
Det var ju 1907 som jag började skolan här. Och jag minns själv när jag gick genom de där portarna som jag tyckte var så stora, så var jag ju ganska rädd. Vi fick ju inte lära så mycket. Vi kan säga att det var en ganska enkel folkskola som vi gick igenom på den tiden. Och böckerna som man läste i tyckte jag för min del, de var ju ganska dystra både till det yttre och det inre. Och inte alls inspirerande. Men vi fick lära oss på det sättet. Och vi kan väl säga att vi tog väl vara så gott vi kunde på våra lärdomar. Jag gick alltså hela skolan ut. Men det fanns de som fick sluta i tredje klass därför att deras föräldrar inte hade möjlighet att försaka barnen längre. De måste komma hem och hjälpa till och börja i glasbruket. Och för att därigenom de skulle få lite mera inkomst. Det var ju fattigt på den tiden. Och så en del fick inte ens gå ut folk. Skolan. Men det fick ju jag och det är jag ju väldigt tacksam för. Och jag skulle vilja ha skolan mera, men det fick jag inte. Jag ville gå och fortsätta alltså. Men det fick jag inte, för på den tiden var det så att när barnen slutade skolan så skulle de börja vid glasbruket. Vi kan säga att glasblåsans yrke på den tiden, den gick i arv från far till son. Det gör det inte numera. Men så var det då. Man var tvingad att börja vid glasbruket.
Ja, så berättar Erland Sterner från Rejmyra. Erland Sterner är 73 år idag och för 60 år sedan slutade han skolan. Han tillhörde de som hade tur. Han fick gå 6 år i skolan och behövde inte sluta för att hjälpa till med försörjningen. Att tvingas kombinera arbete med skolgång var vanligt. Karl Falk, Grebo, före detta statare och riksdagsman, nu 83 år, berättar om arbete redan från barnsben.
Vi hade varandra skola och när jag kom i tredje klassen i förskolan, det motsvarade femte klassen i skolan nu. Då fick jag börja vid Ljung och gå varannan dag i skolan och varannan dag vid herrgården. Vi började då med om våren av tratta löv i parkerna. Och sen rässa hö vid slotten och sen vid skörden fick vi gå och binda säd. Då fick vi göra hjärtdagsverken som vi hade. Vi skulle göra 50 dagsverk om året för torpet. Och sen dessutom skulle vi gå efter budning som inte vi hann. Och då hade vi 50 om dagen för ett fullgott hjärtdagsverk. Ni förstår, man kan tycka att en sån där unga, han kunde inte göra mycket. Han var 12 år. Men när jag fått börja från en barnsben och börja på att jobba, så det klarade en av. En fick ju slita förstås så. Så mycket en orka. För att nog så när jag hinner med, det ingick i den tidens begrepp att man skulle klara sig. Arbetstiden då när jag började var klockan 6 på morgon till 8 på kväll. 1904. Då genomförde vi en strejk. Så vi fick arbetstiden sänkt från 7 till 7. Vi strejkade, vi som inte var, som var dagavlönare och så. Ja. Och det var 1904, det var den första sänkningen. Före den tiden hade vi från 6 på morgonen och 8 på kvällen. Det var ju fruktansvärt, jag förstår inte hur man kunde leva. Men det var bara inte så, va? Äta och arbeta, sova och äta och arbeta. Hur det gick med skolan, det, Det var ju en annan sak.
Ja, hur det gick med skolan, det var en annan sak. Men de som gick i skolan, vad fick de lära sig? Nils Holmström från Linköping har bland annat arbetat som typograf och metallarbetare. Idag är han 78 år och han minns sin skoltid så här.
De där lärarinna, de bara tjatade om sitt ABC. Vi fick lära oss att skriva och hålla pennan och sådant. Och sen läste de en annan bok för oss. Det var småskolans uppgift. Och sen när vi kom i klasserna, då var det ju katekesen och biblisk historia. Och sen var det historia. Och så geografi. Och så var det då räkning. Vi fick läsa multiplikationstabellen 3-4 gånger om dagen. Och biblisk historien, det handlar om skapelsen, hur jorden skapades, om paradiset och försyndelsen, det där med kunskapens träd och om ängel Gabriel när han satt med sitt svärd och skulle hugga ihjäl alla som ville ha kunskaper och sådana där saker. Det fick vi läsa om det. Och katekesen, det var hur vi skulle uppföra oss egentligen emot både Gud och andra människor. Och sen var det då historien, det var om Gustav den andra, Adolf och Karl den XII. Det milda, det gällde mest. Och sen var det ju lite om stenåldern och bronsåldern och de där åldrarna som vi fick se. Och det var tecknade bilder. Men det gällde ju mest om gamla kungar och som krig. Det fick vi läsa då. Och sen geografin, det var ju, det rörde sig om länderna och deras gränser. Men inte något om kulturen i dessa länder eller något, utan bara gränserna. Och så eventuellt vilka som regerar. Och mycket läste sig om Ryssland och tsaren och sådana där saker om svenska kungahuset och hur de till sådana där. Det stod det var i geografin kom det med sådana där, men inte om något om de sociala förhållandena eller något i landet. Inte.
Mest var det bibliskan, katekesen, kungar och krig. Kyrkans inflytande när det gällde utbildningen var länge mycket starkt. Man nådde praktiskt taget alla medborgare och det kom att dröja länge innan staten betraktade skolan som ett instrument, ett medel för att nå vissa mål. Bakgrunden till de nya skolsystem som växer fram från mitten av 1800-talet var att vi fick en ny representationsreform. Vi fick en tvåkammarriksdag som genomfördes 1866 och i och med den reformen så kom bondeklassen att bli den dominerande maktfaktorn i andra kammaren. Det uppstod ett mycket starkt behov av en bred medborgerlig bildning. Det behövdes ämbetsmän att sköta de lokala och statliga förvaltningarna. Utbildningen var ett medel i kampen för utvidgad rösträtt. På 80-talet drömde de radikala om ett klasslöst samhälle genom bildningens demokratisering. Det gällde att uppfostra folket så att vi skulle få en riktigt fungerande politisk demokrati. Vilka utbildningsmöjligheter fanns på 20- och 30-talen? Vi frågade Östen Pettersson, idag kommunalråd i Finspång. Hur fungerade skolan?
Man upplevde skolan som en fullständig institution, ungefär som döden. Och det var ingen tvekan om hur skolan skulle fungera. Och där nere i skogen, som sagt, så var det inte tal om annat än att en varannan dag skola i 6 år, det var den riktiga skolan. Då hade man ändå en mycket lång vinterferie ifrån slutet på november och slutet på februari. Därför att ofta så, ja, det var rent praktiskt att ungarna hade inte kläder på vintern. Och jag hade 7 kilometer i skolan och det hände väl ändå att det var så dåligt väder så att man var hemma 2-3 dagar i sträck för man inte kunde gå dit. Man hade inte skor. om det var för kallt eller något klänning.
Att man gick varannan dag, berodde det på brist på lärare och lokaler?
Det är klart, man hade inte mer lärare och lokaler än till den organisationen, men man hade väl fastställt den organisationen så som lämplig, för då kunde ju en lärare klara alla fyra klasserna i en liten byskola. En sån där landsbygdsskola, den hade ju då en småskola som det hette. Där hade man en lärarinna som hade två klasser. Och då körde hon en klass varje dag. Men sen då när man gick upp i den så kallade storskolan, då ena dagen läste tredje och fjärde klass för samma, och så andra dagen läste femte och sjätte för samma lärare. Och då hade man en liten enhet som ju var enkel att överblicka. Och det betyder ju då att lärarna kunde ägna en halvtimme åt varje klass, i varje ämne, varje dag.
Var det en plåga man
med skolan? Nej, det är klart att ibland var det besvärligt, alltså trasig och hungrig och sånt alltså, men själva skolan alltså, den var jättefin. Däremot fanns naturligtvis socialt förtryck och lite grann sånt där. Det finns ju.
Du fortsatte studera sen, eller du läste på egen hand? Fanns det ingen annan möjlighet?
Det fanns ingen annan möjlighet. Jag hade inte varit ovillig alltså när jag slutade skolan, för den dagen, det var en av de där dagarna i livet när man liksom har förlorat sin rot, alltså när jag gick hem från min sista examen. Det var ju något som man inte drömde om helt enkelt. Även om det sades ibland att du borde läsa vidare, men det var ju så där, man säger att måtte du komma till himlen alltså. Det. Och sen, ja, jag var 13 år då. Sen lyckades jag nog låta bli att läsa och överhuvudtaget inte tänka på något sånt förrän jag var 17. Då kom jag hit. Det finns på. Jag hade läst skönlitteratur, lite läslust fanns det ju, ja. Men det är klart att det var ju vilda och stormiga år med man skulle pröva livet i övrigt. Så att det var inget med det i alla fall. Jag minns bara att jag fick tag i en gammal världsgeografi och var specialist på den på ett par tre år. Men det var precis inte det som skedde vid sidan om. Alltså. Så, men det var väl därför att det var den enda litteratur förutom Bibeln. Sandbok och kaché som vi hade. Och i min...